Idag, välkomna till podden. Idag ska vi prata. Jag tror en grej som folk inte riktigt fattar, som man kan göra för hälsan, för psyket. Jag skulle säga absolut. Jag gillar inte genvägar och sånt där. Men det absolut snabbaste sättet, det enklaste sättet att förändra sin hälsa, sin vardag, sin stress. Allt sånt där, det är andning. Och jag har naturligtvis bjudit hit en andningsexpert, Samuel Svärd. Välkommen.
Tack så mycket.
Det är en superspännande grej med andningen, och ju mer man jobbar med den själv, desto mer förstår man. Liksom. Vad tar vi? 20 000 andetag per dygn
Ja,
utan
just
att
det.
tänka på det. Men om man inte andas på 5-6 minuter så dör man.
Just det.
Men innan vi pratar om hur viktigt det är och hur oftast säger så här när folk säger att jag vill lära mig att meditera. Jag mediterar mycket och har gjort det länge. Så säger så här, men jag vill lära mig och liksom, jag är stressad och jag ska göra så där. Så vad ska jag göra? Hur ska jag meditera? Då brukar jag alltid säga så här, alltså, du vet, skit i det. Börja med andning. Alltså, du vet, säga till någon människa som är stressad, sätt dig ner och lugna ner dig. Det blir snarare tvärtom.
Ja, exakt.
Vad är din inställning till det där med var börjar man någonstans?
Alltså jag är helt med dig där. För jag började själv med väldigt intensiv meditation. För jag var lite så här sökande. Jag kände bara så här, vad är det mest all in man kan göra? Så då,
Klassisk start.
Ja, exakt. Så jag var 19 bast, så åkte jag på sån här 10 dagars tyst meditationsretreat. När man inte pratar liksom. Så satt jag i 10 dygn och mediterade dygnet runt. Och det var riktigt jävla jobbigt. Men jag kände mig så jäkla lätt efteråt och bara, fy fan vad nice. Alltså, nu känner jag mig levande. Så här, det, alltså, jag hade liksom, ja, det var som flera lager av skit bara hade kommit bort och jag blev bara mer mig själv. Och så kom jag hem och skulle försöka säga det här till andra. Men åk på det här, åk på det här. Det liksom gick inte hem för 5 öre. Det är liksom ingen som pallar sticka iväg i 10 dagar och meditera liksom. Så då upptäckte jag lite senare, då upptäckte jag det här med breathwork, hur snabbt man kunde få en effekt av det. Precis som du säger, att liksom, om man, ja, nu ska jag sitta och slappna av. Då snurrar ju bara hjärnan och stressen vidare. Men liksom om man attackerar nervsystemet genom att liksom andas ganska intensivt under en period och sen hålla andan och sådär. Då, för mig var det absolut snabbaste sättet att liksom bli av med stress ifrån kroppen. Och så när jag upptäckte det, då började jag så här säga åt mina vänner att prova det här. Och ja, det gick hem bättre än meditation.
Alltså på riktigt, du kan på en minut de-stress.
Exakt.
Problemet tror jag så här, rent med breathwork och det är att det är för enkelt och det är för billigt. Och det är så här. Alltså grundläggande principen är ju inte jättesvår.
Nej.
Liksom. Men jag tror hela vårt samhälle är också uppbyggt på ett sätt så här. Man tänker, eftersom folk inte tänker på andningen, och hur folk andas i vardagen är skrämmande skulle jag säga. För du bara tänka på hur om en bil kommer åkande i liksom full fart emot dig och du är liksom, vad händer? Andningen åker upp, den blir jättekort, den där panikandningen. Och tittar man på folk liksom, när de andas i vardagen så är den väldigt högt upp i bröstet. Den är ofta, alltså det är egentligen så i ett modernt samhälle så har man det paniksystemet påslaget hela tiden liksom. För att det är liksom kopplat till nervsystemet. Så du har det här fight and flight påkopplat hela dagen. Och det är djupt allvarligt det där. Hur känner du med det där?
Jag håller med dig verkligen. Alltså jag kommer ihåg när jag började. Jag visste ju inte ens om det här innan. Att jag tänkte bara, oj, jag får panik. Jag blir stressad. Det bara är så. Men det man inte tänker på är ju som du säger, att först, då har man först börjat andas upp i bröstet väldigt intensivt. Och så liksom blir man mer stressad av det. Och så blir man, så det blir en ond cirkel. Men så fort man lär sig att kontrollera andetaget, eller i alla fall att vara medveten om hur andetaget är, då kan man ju, så fort man märker att andetaget kommer upp i bröstet, ja just det, jag ska andas ner i magen. Så andas man bara ner i magen, då kan man inte bli lika stressad. Då aktiverar man liksom, ja men, eller man lurar kroppen att nu är det lugn och ro, nu är liksom rest and digest.
Det går, alltså jag brukar säga till folk, jag coachar ju en del folk, just fighters, tävlings. Jag har en faktiskt som varit med i podden Sveriges starkaste man.
Ja,
Jag har
okej.
coachat lite. Och då börjar jag alltid med breathwork. Ja, men så här, det är en sån
Vilken typ
jävla,
av
box breathing och även bara här, men det måste börja enkelt. Det går inte så här, bara så här, håll, se till att du håller andningen lugn, alltså när du är i omklädningsrummet liksom, så här, längre utandning än inandning, så lugnar du ner systemet. Sen när du ska börja fokus, box breathing, det är Navy Seas, alltså man andas in 4 sekunder, håller 4, ut 4, håller 4, fokusandning.
Just det.
Så att det är mycket enklare, och direkt kan man egentligen kontrollera nerven, liksom systemet och nervositet och allt sånt där.
Har du provat själv den här lite mer så här, sån här djupgående när man kör typ 1-2 timmar intensivt?
Nej. Jag har gjort timmar, har jag gjort, men den här jättelånga har jag gjort. Alltså när man gör timmen, och den här att man får ju nästan psykedelisk.
Ja.
Alltså det är helt sjukt. Och jag får ju sån jävla... En timme har jag provat, och då, det var ju nästan jobbigt. Liksom.
Tyckte du bara liksom obehagligt, eller tyckte du
var
nice?
Det var både obehagligt och super. Det var allt på en gång.
Just det. Var det. Du körde så här, man andas och håller andan. Och, ja, var den typen? Ja. Wim Hof?
Ja. Ja, men den gör jag själv varje dag.
Okay.
Alltså fire breath. Jag har ju varit i Indien och det finns lite olika grejer. Då är det viktigt det där. Men så, och det gör jag varje dag. Och får den, älskar den. Och får en jävla skjuts av det, måste jag säga. Och det där är ju liksom, den är så häftig, för man sätter ju stress på hela systemet. Det är ju helt sjukt. Liksom, hur det bara triggar igång grejer.
Alltså folk blir så jäkla förvånade. Jag hade ett gäng snubbar som kom. Det var en kille som hade blivit lite frälst på det här. Och så ville han ta med sig alla sina killkompisar liksom. Så körde vi, och alla som liksom kommer dit, de bara så här, då sitter vi där i en cirkel innan och bara, vad ska vi här? Alla var lite stela så här. De tänkte bara så här, vad är det för flummigt vi har dragits med på nu? Och så förklarar jag lite grann, så, men det här kan hända. De bara, ja. Och sen så körde jag en riktigt jävla intensiv session med dem, för att jag hade fått den instruktionen att jag skulle pusha hårt och jag skulle ha pumpig musik och så här. Och efteråt, alla var helt liksom blown away. De bara, de tyckte de hade tagit en psykedelisk trip liksom. Och det är det som jag lever för, att se liksom människor gå från att, ja, lite andning har man väl provat, det är lite avslappnande typ, till att de inser att det är nästan som att ta en drog när man kör de här intensiva grejerna. Och då sa de, alla sa så här, vi vill göra det här igen, och sen så kommer de snacka med sina polare, och så kommer det, så att det här börjar sprida sig väldigt mycket nu.
För vi pratade lite om innan att en av mina tidigare gäster har varit gått kurs hos dig, Oliver Enkamp, som är en fighter, som är en jävligt bra avsnitt med honom, som jag tycker ni ska lyssna på. Han är MMA-fighter, som har varit med i UFC och massvis med grejer. Men du varit lite chockad när han dök upp, eller hur?
Ja, verkligen. Jag tänkte, han kändes inte som en så här flummig typ. Jag tänkte, han är så här, han är fighter liksom. Han håller på att slåss liksom. Och sen var han skittaggad.
Det där är en liten fördom om oss fighters.
Ja,
det där är Oliver kommer ju från den här klassiska, han är ju karatekille i grunden. Hans pappa har varit karatetränare, eller är karatetränare. Och vi som kommer från den här klassiska, där har ju andningen alltid varit en del. Meditation har alltid varit en del i träningen. Sådär. Och det vet man, om man var yngre, typ meditationen tyckte man var skittråkig, men andningen har alltid liksom, den känns, den är så tydlig liksom. Det finns inom den här ki, alltså den här livskraften som man pratar om, det är ju andning, va?
Just det, qigong betyder ju breathwork liksom. Qi är liksom
ki på japanska, tror jag. Qi på
ki, jaha, okay. Ja,
tror det är samma.
Okej. Okay. Just det. Ja, men jag gick på något så här fight fys pass här om dagen som en snubbe som jag känner, och han håller på med boxning och fighting och andning och sådär, och han liksom, han gick igenom liksom hur man skulle andas när man skulle slåss liksom, vilka ljud man skulle göra liksom så här. Och det var ganska nytt för mig att liksom få in det i fightingen. Det tyckte jag var, ja, man, alltså man får ju sån jäkla kraft när man liksom gör de här ljuden när man flår och sådär.
Exakt, och luften kommer ut. Ett problem folk gör är att de inte sköter sin andning när de fightas. Det är därför vi... Det är ju key egentligen. Det gör ju alla boxar automatiskt. Vi lär just det. Det blir en kraft i det där. Men återigen, vi går tillbaka till det här med stressen och vardagen och bilen som...
Ja,
liksom, kom, och man får den här... du vet, den här höga andningen, att man håller den högt liksom. Och bara för att få känsla, jag brukar säga så att det skillnaden på de två systemen, nervsystemen, det här fight and flight, rest and digest. För det är exakt det som händer när man andas. Man andas in, då är det fight, man andas ut, rest and digest. Och jag menar, tänk första gången man träffade sin livskärlek och liksom viskade ens öra, älskar dig. Vad gjorde man då? Man andades ut, man öppnade upp, du vet, visade skrevet. Det blir, ja, men man gör ju det när man, medans, den här, då stänger man ju hela kroppen. Nu, kolla, man gör det automatiskt om du gör det så här, att du stänger in hela kroppen, och lever man ett liv som många gör med den typen av andning, hög andning i bröstet, andning genom näsan, vad gör man åt det?
Alltså steg ett, som sagt, är att bli medveten om sin andning. Att lägga märke till när stressiga situationer händer. Oj, hur andas jag nu? Och även när man är avslappnad. Hur andas jag nu? Att märka skillnaden. För så fort man märker det och är medveten om det, då är det väldigt lätt att bara, just det, jag ska andas ner i magen. Så att det, och så övningen kan vara att liksom sätta sig en stund varje dag, en liten stund, och bara vara medveten om sin andning. Det är ju meditation. Men så tycker jag också att man ska kontrollera sin andning lite grann. Du pratar om box breathing och sånt där. Men att man tar en stund varje dag där man, om man är riktigt stressad, det vill säga att om man är på jobbet och man är uppe i varv och sådär, och man får en liten paus, att bara sätta sig ner och köra lite breathwork i typ 5-10 minuter. Det är som att, ja, det är som att ibland som att få en timmes sömn ibland. Liksom, all liksom stress rinner av en. Man blir mycket mer produktiv. Jag kommer ihåg när jag gick utbildningen till att bli breathwork-instruktör. Jag hade väldigt stressigt liv. Jag pluggade heltid på KTH. Jag hade nyfött barn hemma. Och jag bara, fan, ska jag börja på en till grej nu också? Ska jag utbilda mig till breathwork-instruktör? Så jag var nära på att inte göra det. Men jag tänkte, men jag ska göra ändå. Jag brinner för det här ändå. Tack vare att jag gjorde det så klarade jag av allting andra mycket bättre. För att varje dag gjorde jag en timmes breathwork-session. Så liksom, det var, fast jag tog en timme bort från dagen, så blev det som att jag blev en helt ny människa och hade många fler timmar sen av produktivitet i mig och fokus och så här. Så att jag skulle säga de här två praktikerna, var medveten om sin andning, men också att kontrollera sin andning i korta stunder varje dag för att få liksom rensa ut systemet.
Andas genom näsan ska jag säga också. Att folk försöka, om man tittar på, jag läste någonstans att om du andas genom näsan blir det, alltså det blir 20% mer liksom syre lyckas du ta upp om du andas genom näsan. Och tittar man på alla djur, de andas ju genom näsan. Hundar andas när de har sprungit jättelångt. Då panikandas de, men annars andas ju djur genom näsan. Det finns ju en anledning om man tittar på näsan. Men om du tittar bakom hela systemet som finns där. Det är ett filter till att börja med. Det stoppar sjukdomar. Jag är aldrig sjuk. Det beror på att jag äter världens bästa olivolja som du kan köpa på Robertos.shop. Oj, vart är det bra? Vi fick för övrigt, om jag bara får göra snabb reklam. Alla pratar om att de gör kvalitetsolja. Årets skörd var en katastrof i hela Medelhavet. Sådär. Vi gjorde en för oss helt okej håll, vi inte nått i närheten av de bästa. Men vi i surhetsgrad, ju lägre desto bättre surhetsgraden olja har, ju lägre surhetsgrad desto bättre. Extra virgin, då får du kalla den under 0,8 får du kalla den olja för extra virgin. Egentligen skräp. Och då ska ni veta att 17 i livsmedelsmärket testade oljor var 17. Av 21 testade oljor, de största märkena, var inte extra värden. De kom inte ens ner i 1,8. Det är ju skräpolja. Vi gjorde ju ett dåligt år för oss. Vi gjorde 0,2. Så, alltså, ja. Så en jättefin olja. Så, och till skillnad från alla andra, vi lägger alltid ut resultaten. Vi snackar inte. Folk säger, jag är jättebra olja. Visa dina labbresultat, det gör vi. Sjukdomar och näsan, om man tittar bakom liksom, googla en bild nu på liksom andningssystemet med alla kanaler och det finns ju en anledning till att det ser ut så.
Ja, alltså, och man har ju märkt på folk som inte använder näsan och andas genom näsan, då slutar ju allting att fungera. Jag har sett på så här bilder på barn som har blivit allergiska när de växer upp, så slutar de andas genom näsan, om de har marsvin hemma någonting som de är allergisk mot, slutar de andas genom näsan. Och näsan blir bara, växer och bara blir större och större och större, för den försöker liksom att man ska andas med den. Och, så, och hakan blir mindre och ansiktet blir helt deformerat för att man inte andas genom näsan. Så det är, man måste andas genom näsan. Så att, det är också en grej. Tejpa munnen när man sover. Jag vet inte om du gör det, men om man tejpar munnen när man sover, man känner att man får bättre sömnkvalitet. Liksom. Man kommer ner djupare i rest and digest, men andas inte ut lika mycket vätska och såna här grejer. Så att näsan, absolut.
Näsan. Mm. Plus att den värmer upp. Mm. Det är det som gör att man kan ta upp med en syre. Den värmer upp. Liksom. En kommer ner i lungorna. Filtreras av liksom näshår och allt sånt där. Mm. Den fuktar tydligen också syret så att det blir enklare att ta upp
syre. Ja, och producera sån här, vad heter det? Kväveoxid. Och det är den som gör att syret tas upp bättre i kroppen. Så att, ja, andas genom näsan är bra. Och du pratade också om, det var intressant, du pratade om det här... när man träffar sin livskärlek och man får höra att man slappnar av. Det är intressant när det kommer till sex också. För att man ska kunna bli sexuellt upphetsad, då behöver man ju vara i det här rest and digest mode. Men för att om man ska komma till en orgasm, då måste man komma in i fight or flight mode. Så där får man uppleva det här extremerna av nervsystemet. Och det kan man också uppleva under man gör den här typen av breathwork-sessioner. När man liksom medan man ligger och andas intensivt, när man kör intensivt, då kommer man upp i varv. Liksom pulsen går upp, man blir som att man är ute och springer. Men sen när man håller andan, då bara kan pulsen sjunka ner riktigt jäkla mycket. Alltså, för mig kan min puls gå ner och vara lägre än vad min vilopuls är när jag, efter att jag gjort en breathwork-pass. Ibland 10 slag per minut lägre än när jag ligger och sover. Så det kan, jag tror att det är bra att svinga mellan de här nervsystemen, att aktivera väldigt, det är därför folk gillar att träna mycket också, då kommer man upp i varv, man tränar intensivt för att sen kunna slappna av efteråt, så många människor är för liksom, som ett streck hela tiden, man liksom, man går inte till extremerna, så därför ligger man liksom och vibrerar någonstans.
Liksom, ofta ligger rätt högt också, att man ligger inte så här, man andas genom näsan hela dagen, man har andningen jävligt högt i bröstet, vilket stimulerar då hela tiden det här fight-and-flight-systemet. För att det, om man tittar på nervsystemet, det slår ju liksom, när man andas in, fight, de växer hela tiden. Andas man ut, och slappnar man av. Men du vill ju hålla jämn rytm där så att det liksom inte ligger för högt. Inte för lågt heller, då kanske man blir lite för lugn.
Ja, exakt.
Utan man vill ju ha rätt. Rätt. Men hur jobbar ni när du gör breathwork då? Ni har väl lite olika kurser, lite olika flown, eller hur?
Ja, exakt. Så jag brukar hålla lite, jag jobbar ju på ett ställe som heter Hale. Jag är inte anställd där, så jag håller pass där. Jag utbildade mig hos dem för några år
sedan. Du håller också egna workshops?
Jag håller egna workshops också.
Vad hittar man där?
Samsvard.com, det är min hemsida. Samsvard som Samuel Svärd. Så då har jag retreats, brukar vara fredag, lördag, söndag. Så då brukar vi köra 2 sådana här breathwork-sessioner om dagen. Och så ökar vi intensiteten för varje dag. Och sen kör vi också mycket kallbad, alltså sådana här Wim Hof-grejer. Mm. Och sen så kör vi sound healing, yoga. Vi kör bara alla de här grejerna som är liksom återhämtning för kroppen. Men det som händer när man gör flera sådana här breathwork-sessioner under en helg är att man går djupare och djupare varje gång. Man kommer i kontakt med sitt undermedvetna, sina känslor och så det blir ofta en väldigt stark transformation på en hel helg. Och så det kan vara ganska mycket att ta in. Det är inte alla som är redo för det. Så vissa människor säger så här...
Nej, man är jättestressad eller att då ska man nog inte göra det.
Eller om man har liksom väldigt mycket psykisk ohälsa som man jobbar med och sånt där. Att det kan lätt bli att då projicerar man ut det på andra där. Och så. Att man ska kunna vara redo för att det kan hända grejer.
Men man ska fortfarande, även om du är stressad ska du naturligtvis göra breathwork. Men, alltså inte den tunga.
Just det.
Om du för vår... har ju mycket folk som jobbar och är företagare och sånt där. Vad är rekommendationen? Liksom, så, om man är... Man jobbar mycket, man är superstressad, sådär. Man har en massa barn och livet.
Mm.
Och enkelt, som liksom vem som helst. Jag har byggfirma, hur gör jag då?
Just det. Jag skulle säga, man behöver ha någon som säger åt en vad man ska göra. Så det finns ju inspelade, jag har inspelade som jag skickar till folk ibland. Så kan man, om man kan få 20 minuter någon gång under dagen, lägga sig ner. och köra en ganska, andas ganska djupt och intensivt. Man följer den här. Man andas djupt och intensivt en stund och sen håller andan djupt och intensivt, håller andan. Så kör man typ 3-4 sådana rundor. Helst med någon som säger åt en vad man ska göra. För att när man ska försöka göra det på egen hand, då tröttnar man. Då tänker man, för det är alltid skitjobbigt att komma över den här tröskeln. Om man ska pusha sig i det här. Att man kommer bara på grejer som man... Jag, för mig är det så också. Jag behöver också ha folk som säger till mig vad jag ska göra. Så ibland så lyssnar jag på mina egna inspelade. Men...
låter som jag skulle kunna göra.
Jag kommer ihåg en gång...
Vilken bra idé.
En gång, jag skulle prova. Så här. Jag och min polare, vi brukar köra så här... skapa live musik till breathworken medan. Så jag och min polare, vi hade så här lite instrument och grejer som vi körde. Så hade vi streamat den på YouTube. Sen skulle jag testa den efterhand om den var bra. Och så låg jag hemma och lyssnade på den här. Bara, fan vad bra det. Och jag glömmer bort att det är jag som pratar. För man kommer ju in så mycket i sig själv. Så jag blir bara instruerad av någon. Men jag glömmer bort att det är jag. Så kommer jag på efter ett tag. Bara, just det är mig själv. Det vill säga jävla flummigt. När i världshistorien har man kunnat lyssna på sig själv. Guida sig själv in i ett meditativt stadie. Så det kan jag rekommendera till folk att göra. Om ni inte har någon inspelad som ni kan spela in en själv. När du ska se åt det.
Men... Vad kör du själv för? Hur ser din dagliga rutin ut?
Så jag brukar köra lite såna här kortare sessioner under dagen. Men sen så
brukar... Hur då? Kortare, definiera.
Ja, men då kanske jag liksom antingen sitter upp eller ligger ner. Och så kör jag. Okay, men vi säger så här. 20-30 djupa andetag och så liksom andas från magen hela vägen ut i bröstet, så man använder hela lungkapaciteten. Stäng inte bara
upp en mun.
Jag brukar andas in genom näsan och ut genom munnen, så det blir liksom lite djupare så här. Om man provar det nu och gör det, om det är så att man lyssnar på den här podden, så ska man inte göra om man kör bil eller någonting. Men om man kan sitta ner nu och luta sig tillbaka och inte ramla, så kan man prova liksom att ta 10 sådana bara. Och sen när man har tagit 10, då kan man andas in. Då håller man andan en stund. Och så släpper ut. Och där det naturligt stannar så... håller man andan där på utandning. Så håller man bara där så länge man kan. Sen andas man in igen. Och jag känner bara nu när jag provar det, så blir lite pirrig och skön i kroppen. Ja. Mycket mer närvarande. Jag känner min kropp mer.
För mig brukar det bli precis första när jag gör den här. Första 30. Och så första, så om det kanske så här 5 sekunder in. Mm. När jag håller, så har jag nästan på att svimma.
Just det.
Man har så här, Och sen andra gången, så jag gör ju 2 gånger, jag blåser ut och så gör jag en gång till.
Ja, just det.
Och andra gången blir jag bara så fylld av energi.
Okej, okay. Ja.
Jätte...
Men du kör ganska snabba andetag nu.
Ja, jag kör superaggressivt. Ja. Men jag kör lite olika, den kör jag på morgonen, ingen kvälls.
Nej, just det, för då kan man inte sova sen.
Ja, den är ju super, det är ju en sån här riktig jävla, du vet, hela systemet bara, du vet. Men jag är ju sån person, och ofta folk som är liksom högoktaniga behöver ju också ibland högoktanig, liksom att du möter upp det.
Just det.
Och sen kan jag meditera lugnt efter, liksom. Mm.
Ja, men exakt det där brukar jag säga till folk också. Om man är väldigt sån här som är väldigt stressad upp i varv, då måste man köra intensivt för att sen kunna slappna av. Ja. Annars är det liksom, då kommer man bara tröttna. Så att det tror jag är bra. Men det som jag har märkt, att jag brukade också köra bara så där intensivt förut, men sen märkte jag när jag vågade göra lite långsammare och bara fokusera på kvaliteten, att då kunde jag komma mycket, mycket djupare. Jag trodde det skulle bli mer intensivt bara att jag pushade mig hårdare. Ja. Men sen när jag tog det lugnare och gjorde djupare och fokuserade på tekniken, kunde jag komma sväva iväg riktigt jävla långt. Och så kunde jag hålla andan mycket, mycket längre också. Om man andas så här intensivt, då går ju pulsen upp. Ja. Det blir svårare att hålla andan. Så jag kommer ihåg, det var en snubbe en gång, första gången han provade breathwork. Han hade gjort fridykning och sånt innan. Men första gången han följde instruktionerna. Jag bara, då kan du hålla. Jag brukar ha så här. Max kanske första rundan hålla andan 1 minut. Sen 2 minuter. Sen absolut max 3 minuter. Den här snubben, första rundan, han låg och höll andan i 5 minuter. Liksom. Han andades aldrig. Till slut så liksom börjar kroppen skaka sig. För att till slut, man håller andan för länge. Då tuppar man av. Och kroppen gör allting. Det ser ut som att man får ett epileptiskt anfall typ. Men till slut så börjar kroppen andas av sig själv. Så det är ingen fara. Men Och fattar du att världsrekordet för typ 50-60 år sedan, Harry Houdini, världsrekordet att hålla andan var 3,5 minut. Mm. Jag tror inte han visste om den här tekniken. Men, så jag ser folk varje dag som slår gamla världsrekord i att hålla andan tack vare den här tekniken. Så att jag tycker det är, och det är inte ens det som är målet med det här. Med det.
Varför ska hon hålla andan? Vad är det som händer?
Hålla andan är belöningen i det här. Jag tycker det är då man blir, det är då som man blir bäng liksom. Så att man folk brukar inte fatta det, för i vanliga fall så är ju hålla andan är ju jobbigt och ansträngande. Men när man har andats intensivt ett tag, det som händer är att du har andats ut så mycket koldioxid. Och det är uppbyggnaden av koldioxid i kroppen som gör att man känner att man måste andas. Det är inte att man får för lite syre. För får du för lite syre, då tuppar du ju bara av. Mm. Så när man har andats ut så där mycket koldioxid, då känner man så här, jag behöver inte andas. Mm. Man kan nästan så här somna medan man håller andan och sväva iväg. Så man kan, det är bara för att det är en riktigt nice känsla. När man håller andan. Så att jag kan varmt rekommendera det. Men som sagt, i säker miljö. För det finns folk som har varit korkade och kört bil och typ kraschat. Eller varit i sjön och typ drunknat. Så.
Ja. Ja. Nej, men det där har jag också hört från bil. Och att de liksom nästan var på att tuppa av och krascha.
Ja. Mm. Så att är man stressad inför ett möte och vill ha någon andningsövning. Då är det bättre att köra box breathing. Andas långsamt och så där, om man sitter och kör bil. Men den här typen av andning. Så.
Det är Navy Seals. Det är rätt intressant med det där. Om man tittar på amerikanska armén att det finns en hel del forskning nu på just det att Navy Seals gör ju box breathing och de gör ju inte saker för att de är mysiga så här flower power killar utan det är ju världens bästa soldater.
Just det.
Och de gör ingenting utan forskning. Och jag läste nu Stanford University, de har gjort just med veteraner. Du vet, de har i Amerika har de 20 självmord om dagen.
Är det så?
Ja, veteraner.
Fy fan.
Och det finns en jätteintressant ny studie med Stanford University där de har tränat yoga och kört andning. Och man tror att det är andningen som gör. Och där är liksom, de är liksom inga självmord i gruppen. Och inga, alltså, de som fortsätter får ingen återfall, inget.
Okej. Ja, det är kraftfulla grejer alltså.
Så att det, från amerikanska försvarsdepartementet nu rekommenderar de breathwork.
Asså.
Och det är ju inte det, återigen, det här är inte folk med blommor i håret.
Nej.
Utan det här är försvar.
Det är det som är så här att det är här alla möts. Hippierna, försvaret, alla möts, att andning är viktigt liksom. Mm. Den här typen av andning har ju alltså sån här sådana här breathwork vi pratar om, det har ju gjorts i tusentals år och sådär. Men det är liksom först nu tack vare Wim Hof som det börjar bli populärt. Och man gjorde studier på hans grejer och sådär. Som det har blivit populärt nu i världen. Så det
för att det där var ju inte, det vet ju jag när jag var i Indien för, ja det är fan 19 år sedan jag var i Indien. När man liksom såhär, när jag började med, liksom hade börjat med yoga och lite såhär tänkte jag skulle. Och då han Rai, min liksom, det var så här, han var så här, andning, det var liksom, och du kunde göra vad du ville, de var ju helt galna, många, de kunde stå på en hand och sånt.
Ja, just det.
Men det var helt oväsentligt. Mm. Han bara no breathing, it's stretching is good but not yoga. Så det var superviktigt, du fick inte göra någonting utan att liksom ha andningen med.
Just det.
Alltså egentligen yoga börjar egentligen som meditation och sen så får de sitter och mediterar de här liksom gurusen och sen så får de ju ont från de sitter still bara. Då börjar de göra yoga så så att det finns lite olika idéer om var det kommer ifrån, men det är en av teorierna.
Ja, men det är så här, jag följde ju, jag har också varit i Indien och jag har också så här följt lite olika gurus och sådär. Så jag har varit en sökande person. Så jag följde en snubbe som heter Muji, men han är ju inte indier, han är halv jamaikan och halv kines. Men han brukade ha retreats i Indien. Han är så här lång. Och den här snubben, han är så här. Kroppen spelar ingen roll. Andningen spelar ingen roll. Han är bara så här. Du är inte ditt ego. Det är det enda som är grejen. Liksom. Att man ska bara inse att allting är bara föreställningar om att man har problem och sådär. Så jag var väldigt inne på det ett tag. Och då blev jag som han käkade onyttig mat. Han var tjock. Liksom så här. Så han verkar inte bry sig om kroppen. Men det gav mig otroligt mycket, för det kändes som att man kunde bara släppa allting. Men sen märkte jag, shit, nu börjar jag bli tjock. Jag börjar bli stel. Jag var mycket bättre form innan. Så jag tror att det är viktigt att man inte fastnar för mycket på en grej. Utan man behöver den grejen, man behöver andningen, man behöver rörelser också.
Men, det är en av de åtta lemmarna i yogans grunder. Det är att alltså själva asanas, själva rörelsen är ju bara en liten del liksom. Men det är också disciplin, det är vad du äter, vilket ofta folk så här, du vet, du ska vara i form.
Just det. Det är inte så här, jag bara kommer att tänka på det här du pratade om i Indien, att många kan stå på, alltså det finns ju inget land i världen som Indien där det finns så många som är så inriktade på en sån liten specifik grej. Det finns vissa i Indien som typ så här spenderar hela sitt liv bara rulla istället för att gå. Jag rullar bara, jag går inte. Eller så här, jag ska alltid gå med armarna ovanför huvudet. Jag ska aldrig ta ner mina händer.
Ja, det finns alltså, någon jävla guru med, som har haft handen. Ja. Utan muskler. Ja. Jag har hållit upp. Undrar hur man får den idén. Nej, men jag ska hålla upp handen. Ja, så här, typ så här 30 år.
Ja.
Det finns bilder, googla honom. Indien är
ett spännande land.
Ett spännande land. Antingen så hatar man Indien när man kommer dit.
Ja.
Det är ju en chock.
Mm.
Alltså när jag landade i Madras, jag är ändå så napolitanare, vi är van med kaos och mycket folk.
Mm.
Alltså när jag landade, alltså jag ljuger inte, det var folk i träden. Jag har aldrig sett så mycket, du vet.
Ja,
det var så jävla mycket folk. Ja. Det är ju chocken med Indien när man kommer till de här storstäderna. Man bara, du vet. Herre jävla. Jag älskar Indien.
Ja, ja, och då fattar man varför de är bra på yoga och sånt där också. De behöver verkligen lugna ner. Allt det här kaoset utanför, de behöver hitta något lugn inom sig. Liksom. Så att det kan ju vara en förklaring till det. Liksom.
Det är ett stort land. Mycket men det är liksom... Du vet, var ute där och de här yoga-retreatsen där och så liksom... Nu är det en stickspår, men det fanns ju något där. Typ kände var några europeer där som de hade kommit dit någon gång på 60-talet.
Mm.
Det låg en sån här harsdimma, de bodde i träd där. Det var det
sjukaste
jag Men jag håller med dig där. Man går in i något, som om man är en sökare, vilket jag tycker mig kunna tyda hos dig. Det är att man går ju jävligt all in. Jag var jävligt all in i yoga väldigt länge.
Mm.
Jag har idag liksom så här, jag kör lite yoga, men förut körde jag varje dag.
Mm.
Jag kör lite yoga så här, men det finns ju effektivare metoder att stretcha idag.
Mm.
Som är mer vetenskapsbaserad och så där. Yoga är bra att hålla flow och allt sånt där.
Mm.
Men det är en jävligt trevlig sak att meditera och röra sig samtidigt. Men så här, vill man ha stretcha, så finns det mycket bättre
metoder. Okay. Var hittar man de metoderna?
Det finns ju rätt, alltså det handlar ju rätt, vad man har förstått, man vet ju inte riktigt varför man blir vigare. Men det är ju en teori fortfarande, du vet, det är ju spännande med kroppen, att så här, man tror att man vet allting om allt, att forskning är så här, men det är rätt outforskat vissa saker inom kroppen. Men vad man säger att en del av det här med att bli vigare är nervsystemet.
Mm.
Och en viktig del som jag fattar, och det fattade ju yogan också, att kan du liksom, när du går ut, till exempel om du kör split, varenda liksom gen i ditt DNA kommer säga att det där är en jävligt dum idé. Varenda en som har lyckats föra sitt DNA vidare i din gen, det är någon som har förstått att det där är en jävligt dum idé.
Just det.
Så när du går ut så kommer nervsystemet säga så här, men vi har liksom, du vet, så här, 1 miljon sen vi klättrade ner från träden, erfarenhet att det där, det kommer gå sönder. Och då låser systemet.
Mm.
Så att det att vad du gör, andningen och att du gör det på rätt sätt, gör att du kopplar runt systemet.
Mm.
Och det finns en del massvis metoder.
Mm.
Men jag brukar säga så här, man ska växla. Statisk stretching, rörlighet, sådär. Men att förstå att till exempel om man ska göra splitten, så brukar jag... Jag var helt obsessed med det här när jag var 49, tror jag. När jag var 49 så bestämde jag mig att jag ska gå ner i split när jag fyller 50. Det var liksom, och jag är jävligt, och då läste jag all forskning. Inte bara göra och prata med skitmycket folk. Och då fick jag att helt plötsligt så från det här yogatänket liksom, fanns det ett nytt tänk. Liksom. Sådär. Och jag var nere, tog ett halvår, så jag var nere innan jag var 50.
Åh fan.
Så jag brukar lägga upp Den 3 februari fyller jag, då kommer ni se bild på mig när i full split alltid. Men det handlar väldigt mycket om nervsystemet, att lugna det. Rest and digest.
Mm.
Om du andas lugnt så kommer inte paniken slå på.
Just det. Exakt.
Så en del i det här. Och sen så att använda yogablock, så här, att du går ner så långt du kan, sätter yogablocks vid liksom under, så att kroppen känner att vänta nu, här är det lugnt. Liksom. Mm. Då slappnar den av. Då kan du gå lite djupare. Just och så med andningen. Så du kopplar runt systemet. Och det är återigen med fighting, med livet, att folk skulle förstå hur viktig andningen var.
Lugna utandningar är verkligen, gör så jäkla mycket. Jag kommer ihåg, eller igår så fick jag liksom massage, och jag insåg hur jäkla stel jag var. Det gjorde bara de peta på mig, så gjorde det svinont. Men då vet min kropp vad den ska göra. Om jag bara liksom suckar på utandningarna, då tvingar jag liksom kroppen att slappna av. För att det blir ju, kroppen spänner ju sig. Men om man måste liksom, man kan inte sluta spänna sig utan att tänka på andningen. Där. Och det, sånt tror jag är viktigt om man håller på med fighting och sånt där som du håller på med också. Alltså jag var med om en obehaglig situation häromdagen, när det var en snubbe som blev väldigt hotfull mot mig och så här ville attackera mig liksom.
Hur då? Du känns inte som någon vill slå.
Jag hade konfronterat, jag konfronterade en situation som jag tyckte var, det här är inget bra. Och då riktade han det mot mig, och då glömde jag bort helt. Då var inte jag van med den situationen. Kunde inte jag tänka på andningen. Men då märkte jag sen, efter den situationen, det löste sig så här, men att jag kollar på min klocka, liksom, pulsen är uppe på liksom 130, och jag känner att jag har inte liksom ens lagt märke till att jag, så det hände mig ofta när det händer någonting oväntat, att till och med då glömmer jag bort, även om jag har jobbat mycket mer och så här. Men jag tror att om man är van med liksom fighting och sånt där, så kanske man är mer beredd på sånt liksom.
Ja, fighting är, det handlar ju, om man tittar på proffsboxning, är rätt intressant att du börjar ju, det är som en lärlingsprocess.
Mm.
Så du börjar ju med 4 ronder.
Mm.
Och sen gör du 6 ronder. Mm. Och du vet, och 4 ronder, 6 ronder, där klarar du jävligt bra på att vara en duktig boxare.
Just det.
Har du varit en skicklig amatörboxare, jag hade ju skitmånga i mitt proffsstall liksom som var... Mm. De hade ju tagit hur mycket guld som helst, och jag hade ju skitlite amatörmatcher. Jag hade massvis med taekwondo-matcher, men jag liksom kunde inte boxas.
Mm.
Min tränare, när de gjorde mig till proffs, Leffe Karlsson, det är ju Sveriges bästa tränare. Det är OS-guld med OS-silver med George Scott och brons på OS och sådär.
Mm.
Och då sa alla andra, vad fan ska du göra honom till proffs? Han kan ju för fan inte boxa. Mm. Nej, han kan inte boxa, sa Leffe. Men han är tuff som fan. Boxa kan man lära sig.
Just det.
Men 4 ronder klarar man sig långt. Alltså, du vinner om du är en skicklig amatör. 6 ronder, inget problem. Du vinner om du är en skicklig amatör. 8 ronder, det är en helt ny sport.
Mm-hmm.
Du kommer inte kunna dansa. Du kommer stå kvar. Du kommer bli tvungen att ta en smäll.
Mm.
Och där brukar folk snubbla lite. Mm-hmm. Om de inte är tough enough.
Mm.
För där kommer dina kort bli synade. Vad har du i hjärtat? Kan du ta en smäll?
Mm.
Och sen är det 10 ronder, och bara de som har boxat titelfighter har gjort 12 ronder.
Mm.
Jag tror vi är kanske 6 stycken i Sverige som har gjort det i svensk boxningshistoria.
Okay.
Och det är en helt annan dimension, kan jag säga. Och det, du vet, i min första VM-fight, då bröt jag käken, jag bröt näsan, fick en tand utslagen, jag bröt ett revben, jag fick sy 15 stygn, tror jag, i ansiktet. Och gick inte ner. De bröt för att det var för mycket blod. Sådär. Men det handlar ju om att du lär kontrollera smärtan. Liksom.
Mm.
Det är en process. Du gör det vet man ju när man gjorde 4 gånger, 4 ronder. Det var ju så sjukt hårt. Alltså man har aldrig varit med om något sånt. Liksom.
Mm.
Och sen så 6 ronder. Och sen vannar man sig. Liksom.
Tänkte du på hur du andades då? Eller vad?
Ja, men det där hade man ju med sig lite från taekwondo, att liksom hålla andningen nere. Och det där säger även en proffsboxningscoach som kan sitt jobb.
Mm.
Han vet inte varför han säger det, men han säger lugna andningen. Annars lugnt. Djupt i bröstet. Ner i magen.
Mm.
Så mage, diafragma, bröst. Mage,
just det.
Det säger han.
Ja.
Utan bara på av erfarenhet.
Just det.
Ja.
Nu har ju idrottsmän börjat lära sig, fortfarande inte alla, men det här med hur viktigt det är att andas genom näsan även när man är tränare. Jag kommer ihåg, alltså, utan att jag hade tränat kondition överhuvudtaget. Jag hade bara övat breathwork, hade lärt mig på min utbildning som jag gick. Okej, så här kan man andas för att öka sin performance och koldioxidtolerans och så här. Jag märkte att jag hade inte tränat i kondition en gång. Jag ställde mig på ett löpband och jag sprang järnet. Och jag kollade, då låg jag på min maxpuls som jag hade då. Jag andas bara genom näsan. Jag blev inte ens anfådd. Jag kunde orka hur mycket mer som helst. Just som du säger, man tar bättre vara på syret när man andas genom näsan. Så att idrottsmän som redan är på toppnivå, som lär sig att utnyttja det här, de kan liksom öka flera procent.
Det ökar lungkapaciteten nu. Mm. Det är liksom förmågan att ta upp syre.
Mm.
Så det är korkat att inte göra
bra. Exakt. Och koldioxidtolerans är så jävla stort. För många blir anfådda för att man vill bli av med koldioxid i kroppen. Men är man van att andas genom näsan, då vänjer man sig med att ha en högre koldioxidnivå. Och det är en game changer. Alltså. Det är många idrottsmän som har börjat... Man kan se vissa typ som kör fotbollsproffs. Jag tror att... Jag kollar inte så mycket på fotboll, men jag för mig Messi. Jag såg honom någon gång. Han öppnade inte munnen när han sprang. Men andra gör det. Zlatan, han har ingen koll. Han har bara andats genom munnen och sådär. Men
han kör på 100%.
Ja, det har ju gått bra ändå, så att jag menar. Men ändå. Ja.
Nej, men det som du säger så här, med sport och speciellt kampsport, så här, jag tycker UFC till exempel har ju varit en sån här riktig ögonöppnare för alla kampsporter, alla sa de var bäst så där. Och så tittar man en skicklig MMA-fighter. Mm. Han är liksom inte en specialist, utan han är liksom en allkonstnär.
Just det.
Jag menar, om en skicklig MMA-snubbe, som om man sparkar mot huvudet, då kommer han göra det som en taekwondo-kille.
Mm.
Sparkar på låret kommer han sparka som en thai-boxare. Mm. Eller en kyokushinkai-karate-kille. Mm. Han kommer boxa som en boxare. På marken, stående, kommer han brottas som en brottare. På marken kommer han brottas som en jiu-jitsu-kille. Det behöver alla de här. Och i det liksom synen på kampsporten har ju också det här. Okej, hur ska jag andas? Du vet, du behöver vara, för att liksom slå, så behöver du vara komplett.
Mm.
Och där tror jag kampsporten har haft närmare till med meditation och andning. Just för att det har funnits alltid.
Mm.
Det är ofta,
alltså, få sporter som har det annars liksom. Ja. Då är det bara att köra på.
Ja, men det är ofta så där med gamla, som yoga till exempel. Så här. Man säger vissa grejer så här. Och så visar som här med andas när du stretchar. Det visar sig att det är vetenskapligt. Men har man gjort något och så funkar det liksom i 2000 år. Då kanske man skulle lyssna lite på. Undra om inte det finns något i det. Vad är det som gör det?
Mm.
Sen finns det en massa placeboeffekter och allt sånt där.
Mm.
Vilket också är att roligt. Man säger placebo. Den kan vara upp till 20%, säger de. Mm. Då blir man lite så här, okej. 20, det är rätt,
det är mycket.
10, det är lite olika när jag har satt lite studier på det där. Men vad det är ju tankens kraft.
Mm.
Om tankens kraft kan bota saker, kom igen.
Mm.
Varför har vi inte förstått vad det är? Varför skulle vi inte lära oss att utnyttja det?
Ja, verkligen.
Det finns en här Lourdes, vet du vad det är?
Vad sa du?
Lourdes.
Nej.
Det finns en källa i Frankrike som heter Lourdes.
Uh-huh.
Det är några barn som ser en Madonna och så kommer en källa och så. Uh-huh. Och folk åker från hela världen och badar där. Och de har ett visst antal mirakel som är bevisade.
Uh-huh.
Ja, men någon har någon allvarlig sjukdom och går ner, läkare kollar. Mm. De går ner och badar, kommer upp och är friska.
Aha.
Placebo.
Just det.
Eller stark tro.
Just det.
Ja.
Mm. Ja, det är stark tro. Jag har också hört det här med att om man äter onyttig mat men man tänker det här är bra för mig, då är det bättre för en. Eller om man tänker så här, nej fan, nu äter jag den här Big Macen igen, det är inget bra, då har den sämre effekt på kroppen. Utan det är så här, vilken intention man sätter in i grejer påverkar som fasen alltså.
Men ofta är med mat så där att folk är ju så jävla, du vet, folk, du vet, de håller på, ofta håller folk på med, det har jag pratat om det förut, typ, folk håller på och så här, alltså geggar i små detaljer. Ja, jag äter det här fröt för det är skitbra. Ja, det är säkert så här, men hur är totalen liksom? Mm. Ja, men vad är du vet.
Mm.
Vad är det som så, utan det, så äter du tillräckligt fiber, äter du tillräckligt med protein? Du vet,
du körde inte så mycket frön när du var boxning.
Nej, men så jag alltså så här, allt handlar ju om så här, vad innehåller maten, näringsvärden.
Mm.
Och sen så jag lite så här, alltså mat behöver inte heller vara äcklig för att den är nyttig. Nej, och för, du vet så här, ät ett klassiskt syditaliensk kök liksom. Mm. Folk bara, man blir tjock av pasta. Pasta är ju för fan, riktig pasta är ju något av det bästa du kan äta. Jag menar, varför skulle det vara skillnad på en kalori som kommer från pasta eller från en som kommer, du vet.
Mm.
Riktigt bra pasta har ju liksom 13-14% protein, så det är ju rätt långsam kolhydrat liksom. Mm. Och i en kvalitetspasta kan du koka den så att den är riktigt al dente, och då blir det ännu liksom lägre GI. Det tar längre tid för kroppen att ta upp det, och då håller du mätt längre.
Mm.
Och tittar du på riktig pasta, om du tittar på de här stora producenterna och tittar på färg, en som är gjord på gammalt sätt, det är inte samma produkt. En fabrikspasta, den är gul för att den är förkokt i princip.
Mm.
När man torkar den så torkar den liksom skitsnabbt. Riktig pasta torkas under 1-2 dagar som man gjorde förr i tiden, och då är den ljusare och nyttigare.
Aha.
Så det är skillnad på pasta och pastan.
Så man kör pasta, inga frön helt enkelt.
Nej, jag kör lite frö också. Det kan vara gott i en sallad. Ja. Nej, jag äter inte så mycket frö. Nej, om jag ska vara ärlig, jag äter inte så mycket frö.
Mm.
Men vad när kör du nästa breathwork då?
Alltså jag håller pass regelbundet i Stockholm på lite olika ställen och sådär. Och sen kommer jag ha retreat snart, och det kan man kolla på hemsidan, samsvar.com. Men annars så har jag pass i Stockholm flera gånger i veckan. På
och det är lite olika, en del är lite tuffare.
Ja, exakt.
Sen kör du lite...
Jag brukar köra nybörjarpass 1-2 gånger i veckan. Då,
vad gör ni då?
Då gör vi egentligen samma sak som gick igenom. Då ser vi till att få till tekniken bra.
Om man aldrig så här jobbat med det, vad händer då? Måste man ha turban?
Ja. Ja, exakt. Man måste ha turban. Exakt. Nej, det är bara komma som man är. Uh-huh. Och sen så, helst ska man inte ha käkat en massa mat innan. För det är jobbigt för diafragman och så. Men, och då fokuserar vi först på att lära oss de här andetagen. Andas hela vägen från magen upp till bröst. Vissa människor kan inte andas med magen.
Och
vissa kan inte andas med bröst. Vissa har liksom låsningar. Så att man behöver få till båda. Så det blir som en vågrörelse. Anda med magen och bröstet. Så här. Men när man har fått till det, då kan vi börja öka tempot så att det blir kvalitet. Så vi brukar köra för varje runda öka tempot lite grann. Men på liksom nybörjarpassen, då håller vi rätt i det. Men sen om vi kör dem lite mer avancerade, då går vi direkt in och kör lite mer intensivt. Och sen efter ett tag, då börjar vi flåsa genom munnen så som du gjorde nu. Och så kör vi lite mer intensivt. Och då brukar jag pusha lite mer hårdare. Och bara så här. För mig är det som har blivit som en konstform att hålla de här passen. Det är inte bara så här, säga andas in, andas ut. Jag går liksom in i någon så här process själv. Så jag andas lite grann. Så jag känner grejer i kroppen. Så säger jag, ja men känner ni det här? Jag säger det jag känner i min kropp. Och då brukar det ofta stämma överens med det som känner de andra känner. Så jag liksom går in i någon kontakt med gruppen. Och det är något som har växt fram under tiden. Men då andas vi genom munnen. Och då ibland så liksom, då kan man också spänna sig lite grann när man håller andan. Men det får man lära sig när man kommer dit helt enkelt. Men passen brukar vara runt en timme. Och sen, man brukar känna sig väldigt, väldigt avslappnad efteråt. Fokuserad, mer kreativitet, inspiration. Bearbeta känslor och tankar man har gått igenom och så här. Så att, det har blivit populärt. Framförallt i Stockholm har det blivit mycket sånt här nu. I andra städer har det börjat komma lite grann. Men det, så att, ja. Det kan
göra otroliga känslor också.
Ja, verkligen. Alltså, har man gått igenom jobbiga grejer så ligger känslor under ytan, sorg, ilska, frustration. Man bara släpper ut det. Och så, man blir så lätt. Alltså, det är helt fantastiskt. Det är väldigt bra. Så behöver man inte gå ut och supa skallen av sig på helgen för att få ut sig känslorna. Utan man kan lägga sig ner och flåsa en timme istället. Och så, då kommer man inte känna något behov av att hålla på att pilla i. Ja,
precis, men ofta är ju så här, i ett modernt samhälle så är det så här, okej, jag mår dåligt. Ibland hör man folk så här, jag har rätt att må bra, säger så här, men som det vore en jävla rättighet att må bra. Fan. Mm. If you don't do the work, liksom, vad liksom så här, jobba med dina grejer. Liksom. Mm. Jag brukar tänka på det ibland också, folk som så här, jag menar, du vet, har ont i ryggen och allting sånt där. Men gör något åt det då.
Mm.
Jag har så ont i ryggen, om man polar som säger så här. Fan, och så går de till naprapaten och så får de den fixad. Och så får de en stretchpass som de aldrig gör så här.
Nej, just det.
Men vad fan tror du sitter hela jävla dagarna? Vad tror du att händer då? Så att det går ju att göra något åt fysiska grejer. Och det går något att göra något åt liksom psyket. Mediterar ni också då som vanlig?
Vi brukar avsluta själva andningspasset med att man bara ligger eller sitter och gör ingenting. För då brukar man ju komma in, som du säkert har märkt själv, när man har blåst ut systemet med den här breathworken, då blir det helt tyst i sinnet för första gången någonsin för många människor som inte har provat det. Och då kommer vi in i den här meditationen. Och då brukar man kunna sväva iväg och man kunna flyta in. Många kan säga så här, att breathwork känns så som man trodde att meditation skulle kännas.
Vilken typ av meditation använder du?
Då är det bara att man bara är med det som är i kroppen. Där och då. Så då instruerar jag ingenting. I början av passet så guidar jag igenom en kroppsskanning för att man ska få känna in varje kroppsdel, hur det känns. Att man blir, många vet inte ens hur det känns i sin kropp. Man är så mycket i huvudet. Så jag brukar guida igenom kroppen. Man får känna hjärtslaget, man känner armarna, benen och sånt där. Sen kör vi andningen. Och sen på slutet så får man bara känna det som händer. Det kan vara nästan psykedeliska upplevelser för människor då. Så det blir mer så. Men annars, om det bara är meditation, då brukar jag köra sån här vipassana meditation. Det lär inte jag ut, men det praktiserar jag själv. Det är de här man åker iväg 10 dagar och mediterar och så här. Och det är precis det man gör. Sen får inte jag kalla det för vipassana. Men det man gör är att man känner igenom varje kroppsdel. Men det är lite mer avancerat i vipassana liksom. Så att...
Det där sa Rai, min närmade så här. Han sa alltid till mig, han bara, you got monkey mind. Det här att du har den här aphjärnan som behöver något att leka med. Jag är väldigt så här, jag har alltid på väg någonstans, alltid någon idé eller något företag och sådär. Han bara sa, det går inte att slappna av. Du kan inte ligga och slappna av. Du har apan i huvudet.
Exakt.
You got to give the monkey something to play with.
Okej. Okay.
Och det är det som händer när man skannar kroppen. Så att du släpper fokuset och bara fokuserar på något annat. Det är en väldigt enkel metod. Bara ligga ner och gå igenom kroppen.
Just det.
Man känner hälarna nudda marken, vaderna, och så flyttar man fokus liksom.
Är det den meditationen du brukar göra också?
Ja, massivt, men det är en av dem som jag tycker funkar för mig. Sen har jag liksom, jag har någon som jag faktiskt har gjort så här. Måste jag ha gjort så jag var 14 kanske. Någon bara en fokus på ett ljus. Vet inte, jag köpte någon yogabok när jag typ var 14.
Okay.
Och sen så bara försöka få fokuset till liksom själva vad heter den? Veken. Att man liksom så fokuserar så här. I början är det skitsvårt att hitta liksom när man inte. Och till slut kan man liksom verkligen se den där liksom.
Just det. Ja. Ah.
Det är något, det har jag gjort länge.
Just det.
Ja. Då hoppas vi att folk sätter igång och andas.
Ja, det tycker jag.
Och det är ju ofta när man så här. Hur får du reaktion när du säger, vad jobbar du med? Andnings...
Ja.
Eller hur? Folk fattar inte vad det är.
Nej, jag kommer ihåg, jag tyckte det var så jäkla jobbigt från början när jag jobbade med det här. Och orkar inte förklara. Så ibland kunde jag säga, men det är någon sån här PT-typ träning. Ibland, alltså, men nu säger jag bara som det är. Jag lär folk att andas, andningsövningar och sånt där. Och då, om folk vill veta mer, då kommer de ju fråga. Men ibland är folk inte intresserade, då frågar de inte mer. Så jag orkar liksom inte försöka frälsa folk. För folk måste ha en längtan själv. Och då kommer de liksom. Så är jag. Om någon vill veta, då berättar jag liksom.
Om man hittade dig på?
Antingen samsvard på Instagram eller samsvard.com på hemsidan.
Bra. Tack för att du kom.
Tack själv.